Podplay.
Okej, är du med?
Jag är med.
Jag tänker att vi måste börja här idag, Anna.
Vadå?
Innan folk hoppar över för att ta sig direkt till fallen.
Ja.
Så kan vi säga stopp, 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 stanna kvar.
Vänta, vi har en sak att berätta.
Vi har en sak att berätta för guds skull. Och det är ju att från och med, nu ska vi se, nästa vecka. Eller?
Nej, veckan efter nästa vecka.
Jag ska kolla exakt vilket datum det är.
Mm.
Från och med den 7 april så släpps avsnitten på onsdagar på Podplay.
Ja.
På alla andra plattformar så släpps det på torsdagar.
Precis.
Så vill man liksom fortsätta lyssna på Mord mot mord på sin vanliga veckodag på onsdagar, då kan man, då får man ladda ner Podplay och bli medlem där. Det kostar ju ingenting eller någonting.
Nej, och det finns ju alla poddar där.
Exakt.
Och det är ju superlätt. Alltså det är som du sa, man laddar ner appen, man gör ett konto direkt i appen och sen är man klar att börja lyssna.
Exakt, och då kommer ju allting fortsätta vara precis som vanligt. Annars så blir det på alla andra plattformar så blir det på torsdagar.
Exakt.
Så att vi fattar att några kanske kommer missa det. Men nu har vi sagt det så snabbt.
Vi sa det så snabbt och vi kommer säga det igen. Vi kanske bara kommer smyga in det någonstans.
Ja, det kanske vi gör. Och nästa vecka kanske vi bara börjar säga stopp, 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 stopp.
Exakt.
En hemsk inledning på podd. Just när man inte trodde att det kunde bli värre än vår jingle på högsta volym.
Så blev det det.
Så blev det det. Varsågod.
Nej, jag tyckte det kändes underbart.
Eller hur? Ja, men så från och med 7 april Mord mot mord på onsdagar bara på Podplay-appen, torsdagar alla andra poddplattformar.
Exakt.
Yes.
Och jag tycker faktiskt man kanske har liksom en som man brukar lyssna i. Men jag tycker det kan vara värt att liksom testa sig runt lite. Du vet ju inte att du gillar den bara för att du har liksom hamnat där. Lite så känner jag.
Ja, gud. Eller? Även med relationer. Alltså alla relationer egentligen.
Ja.
Testa runt lite.
Gå ut och tänk så här. Titta på din partner och tänk så här. Ja, men vill jag leva med henne? och så går du ut och testar innan du bestämmer dig.
Ja, och sen så kollar du. Öppnar, tar du mobilen. Och så kollar du på din poddapp och säger. Finns det rum för förbättring?
Exakt.
Är jag liksom in it for the long run eller har jag utrymme att testa något nytt?
Precis, man har alltid utrymme att testa nytt.
Nästan alltid.
Inte med sin partner. Jag tar tillbaka det. Jag tycker man ska hålla fast vid sin partner.
Inte om
man,
det inte om man bra. Är
kär. Nej, om man är kär och är lycklig.
Och partnern är snäll.
Och partnern är snäll.
Annars. Move on.
Exakt.
Ja. Bra. Men det här var väl en toppen.
Det kändes ganska starkt ändå. Som en bra inledning.
Jag tycker det var en toppen inledning.
Bra.
Ja.
Har du något kul som har hänt i livet?
Har jag något kul som har hänt i livet? Jag har en sak som jag ändå kom på att jag har glömt att berätta för dig.
Asså?
Och det är ju att min man, han har skaffat en cap.
Nej, nu blev jag så stressad. Jag vet inte hur jag ska reagera på det.
Nej, men Marcus, han håller ju på och experimenterar lite med sin stil. Någonting som jag ju alltid är väldigt för. Folk brukar tro att jag är väldigt emot det.
Nej, det är ju väldigt viktigt för dig att få reda på att du är för det.
Att jag är för det, att jag är helt okej med det och att han har rätt att uttrycka sig och att jag inte blir sur på det. Det blev jag inte heller i det här läget. Däremot blev jag härligt full i skratt.
Vad är det för cap?
Nej, men alltså, då är det att han har fått för sig att han vill ha en mantel. Liksom. Mm-hmm. Vilket ju...
En sån hermelinmantel, eller?
Nej, inte hermelin. Utan han var lite grann i ett annat ekonomiskt spektra, kan man säga.
Det är väl bara kungar som har fått ha hermelin dessutom?
Ja, men det är sånt vet inte vi, vet du. Vi har inte den etiketten, så det stoppar oss inte. Nej, men tog han, berättade att han hade liksom funderat på det här och att han skulle skaffa sig en cap. Och sen så gick det några dagar och så sa han, oh, nu är mitt paket här. Så gick han och öppnade dörren och hämtade då sitt paket. Gick in i köket, kom tillbaka iförd, alltså fotknöls lång cap från partykungen.se.
Vad hittade den, om du var på Blocket eller någonting?
Men nej, okay. Nej. Alltså, tänk dig bara liksom en Dracula-kostym, den allra sämsta Dracula-kostymen du någonsin har sett.
Vad är det för minus huggtänderna.
Ja, men det är ju liksom sånt där flyg. Jag skulle säga att det är exakt samma material som är i en sån som är i liksom partykungens häxhattar, fast fladdrigt ner till fotknällarna. Prassligt, något så. Så att, alltså, och han är så missnöjd. Han är så jävla missnöjd.
Men gud, jag vill göra som ett mission att
att hitta en bättre cap.
Ja, på riktigt.
Alltså, jag tror inte du kan hitta en sämre cap. Alltså, så det är liksom så här sad Dracula som kommer utvandrande till vardagsrummet. Han är så ledsen. Det var ett felköp, Marcus, det var det.
Men ska han ha på sig den nu när han ska gå och handla, eller vadå?
Alltså, jag tror inte att han kommer ha på sig den så mycket. Han håller ju på just nu att testa lite ny stil, sin nya pappastil. Oj. Ska jag? Okej. Okay. Marcus sitter här. Men nu blir jag så himla stressad.
Vill du klippa bort det eller?
Nej, men jag vet inte. Marcus, ska jag klippa bort det?
Vad vill du?
Vi måste ju säga det någon gång.
Ja, men då är det väl bra.
Okej, okay, ja. Att vi ska ha en bebis. Vad tyckte du om den här? Vilken jag blev typ. Alltså, jag blev liksom generad nu. Alltså, jag blev varm i ansiktet.
Du snubblade på tungan.
Ja.
Det är så mysigt.
Det är så mysigt att jag verkligen ska få en bebis i juli.
Det är så kul.
Det är väldigt kul.
Det är så underbart. Ja.
Men det var ett konstigt sätt att berätta det.
Nej, men jag tycker det finns inga normala sätt att berätta det.
Nej, det och det har ju du och jag pratat om. Att det är ju pinsamt.
Det är skitjobbigt för att alla tänker på hur barnet blev till.
Eller gör de verkligen det? Jag tror inte att folk gör det.
Det är, jag är rädd att folk gör det i alla fall.
Jag vet. Nej, men det är ju skräcken.
Men det är så mysigt. Så det kommer en liten baby här i juli.
Ja, det ska bli väldigt, väldigt mysigt. Så är det med det.
Ja, så då kan ju Marcus passa på och experimentera med sin nya pappastil. Det känns ju supervettigt ändå, tycker jag.
Ja, exakt. Men den nya pappastilen är liksom väldigt, väldigt straightforward. Den är, alltså, han vill se ut som en helt vanlig pappa.
Ja.
Förutom då att han vill ha cap.
Men han kan ju prata lite med min pappa, höll jag på att säga. Pappan i vårt hushåll, Oscar. Han har ju en väldigt pappig stil just nu. Just också för att han inte går till jobbet, utan han jobbar hemma. Så det är mycket liksom flis och ett par pappiga jeans.
Ja, det tror jag är perfekt.
Ja.
Marcus?
Men han kan komma och inventera lite här hemma.
Du kommer få inventera Oscars pappagarderob. Flis och pappiga jeans, vad tror du om det? Det är bra. Mm.
Jag tror det. På samma sätt som man får låna bebisgrejer, så får man också låna ett par pappajeans.
Och gud, vad gulligt när Oscar ska liksom hand it on. Tråkigt att det är som att Oscar inte längre kommer vara pappa när Marcus blir det. They can only be one dad.
Nej, men så himla kul. Jag ser verkligen fram emot.
Det är väldigt, väldigt roligt.
Tror kommer du... ni liksom kalla henne för en coronabebis då? Sådär?
Nej. Panik.
Det är så jävla fånigt med alla som gör det. Jag får panik av det.
Ja, att det...
Förlåt, nu kränker jag kanske någon här ute. Men jag tycker, lägg av med det bara.
Det är verkligen ord och inga visor idag.
Alltså, verkligen.
Lämna
I'm
din
just telling it like it is.
Ha.
Det är så jobbigt med sådana människor. Jag har några sådana som jag känner som vid en viss ålder bestämde sig för att de helt plötsligt bara skulle bli sanningssägare.
Ah, nej. Ja, nej. Det är ju det värsta jag vet, sanningssägare.
Nej, men alltså, det är helt otroligt hemskt. Så bara, men du behöver inte berätta för alla hur du tycker att saker ligger till. För att, bara för att du har bestämt dig för att du inte ska ha något filter, så betyder inte det att det är rätt det du tycker.
Nej, eller att det är rätt att säga vad du tycker.
Exakt.
Nej,
så det står jag också fast vid.
Okej, okay, så du är väldigt tydlig med att din sanning är att du inte tycker om sanningssägare.
Ja.
Okej, okay, bra. Hur mår du?
Jag mår bra, jag mår jättebra.
Nice.
Jag är ju så glad för att min pappa ska få vaccin på tisdag.
Ja!
Ingenting har gjort mig gladare.
På tisdag?
Förutom när Sigrid fick... igår fick han vaccin.
Ja, när podden kommer jag. Just det. Mm. Gud, vad skönt.
Ja.
Jag är väldigt glad för din pappas skull, men jag är mer glad för din skull.
Tack.
Att det lättar, jag känner att det kommer lätta ditt hjärta så mycket.
Ja.
Förlåt, jag skojar bara. Jag är precis lika glad för din pappas skull, förstås.
jag bara hoppas att alla ska ta sitt vaccin.
Ja, nu vaccinerar vi loss.
Absolut.
Jag, en person som inte kan ta vaccin, jag räknar Nej. Med att ni andra gör det.
Exakt, vi måste ta vårt ansvar, samhällsansvar, och vaccinera oss.
Bara ytterligare en sanning.
Okej, okay, jag kanske är en sanningssägare.
Ja, du har verkligen blivit det.
Ja, och vet du, jag är stolt över det.
Var inte det.
Okej, okay, men ska vi köra vår podd eller?
Jag vet, men jag tänkte...
Orkar ni lyssna på våra sanningar?
Men jag skulle bara säga en sak till.
Okej.
Okay. För jag såg en film igår.
Mm.
På Netflix. Lost Girls, har du sett den?
Nej.
Den handlar alltså om... The Long Island Serial Killer, alltså LISK-förkortningen.
Har jag ingen koll på.
Nej, alltså det är ju liksom flera stycken sexarbetare som försvann under jättelång tid och typ hittades döda på Long Island. Mm-hmm. Och man har aldrig gripit den skyldiga. Och det handlar liksom, man följer då en liksom familj som förlorar sin dotter, och typ de träffar andra liksom anhöriga till andra som har dött också.
Mm-hmm.
Mellan 10 och 16 offer.
Det var en
fruktansvärt sorglig och hemsk film, men också väldigt bra.
Bra tips.
Så Netflix, Lost Girls.
Jag tittar ju just nu bara på Masterchef, så ja. Jag vet inte, jag får se om jag hinner.
Ja, det gör jag all övrig tid. Men jag tänker typ att jag har inte liksom inkorporerat Marcus i vårt umgänge än i Masterchef. Nej. Utan det är mer min egen lilla grej.
Mm, så ibland
måste jag kolla på andra saker.
Mm. Vi har ju det också här hemma, för det är också min egna grej. Men vi tittade också på en film som inte är en true crime-film, men som heter He's Just Not That Into You.
Ja.
Från 2009.
Just
alltså jävla vad de filmerna som gjordes under den,
ja.
Alltså den tid, alltså det är ju som alla gamla filmer, så jävla, de säger så dumma saker.
Det är verkligen panik. Det är
alltså verkligen, det är så sjukt mycket panik.
Och också toppen.
Ja. Idag har jag känner mig liksom lite träffad av dig, att du tyckte att jag gjorde så fåniga öppningar i mitt fall. Så att nu kommer jag har inte gjort det den här veckan, utan jag kommer bara gå rakt på.
Så är det?
Nej, men du sa inte...
Det var så
inte,
du tolkade.
Jag tolkade det så, för du sa sådär, gud vad du kämpar på med dem och sånt, sa du.
Jag gillar ju dina öppningar och har ju själv snarare känt en press på att okay. liksom do better.
Okej, okay. Ja, men det är så.
Okay. Så vi har missuppfattat varandra, men båda mått piss.
Det men det är väldigt roligt, för att jag kanske bara måste typ lägga av med min offerkofta, för jag köpte ost till mig och Oskar i fredags. Uh-huh. Vi hade räkfrossa och sen köpte jag ost.
Uh-huh.
Och då sa Oskar där, oj vilken generös bit älskling. Och jag tolkade det som kritik att han tyckte jag hade köpt för mycket ost. Uh-huh. Medan han tyckte bara att det var härligt att jag köpte en jättebit gruyère.
Ja, jag kanske. Kanske att du har rätt i din egen, i din andra analys av den här situationen.
Nog om det.
Ja, nog om det.
Klockan är 9:05 på kvällen den 31 juli 1999. Den 17 år gamla Tracy Hallett och J.B. Beasley sätter sig i J.B.s svarta Mazda för att åka från Dothan i Alabama till Headland, som ligger några kilometer bort. De två ska gå på en födelsedagsfest som arrangerades för J.B.
Mm-hmm.
Men de dyker inte upp på festen, för att på vägen dit så kör de fel. Och då stannar de först på en bensinmack i Headland. Alltså, så då är de i rätt stad liksom. Och ringer från en telefonautomat till några kompisar på festen för att få en vägbeskrivning. Men av någon anledning så kör de fel igen. Och så hamnar de i Ozark, vilket är då ungefär en halvtimmas bilfärd från där bensinmacken var.
Oj.
Så nu har klockan liksom hunnit bli typ så här 11 på kvällen, eller vet, 11.30 runt där. Så att de svänger in på en liten sån matbutik, du vet, typ som convenience store.
Mm.
För alltså, det här 99, då hade man ju inte mobiltelefoner, va? Alltså någon kanske hade det, men det var ju liksom inte så att gemene man hade en mobiltelefon.
Nej,
99.
Det var inte självklart nu. På något sätt.
Så de kör in då på den här convenience storen för att ringa då till sina föräldrar.
Mm.
Så Tracy ringer till sin mamma från en telefonautomat bara för att berätta då att de har hamnat fel. Sen får de en vägbeskrivning från en kvinna som är på samma parkering, alltså på den här butiken. Butiken hade stängt när de kom dit, men de möts på den här parkeringen i alla fall. Och hon ger dem liksom vägbeskrivningar hur de ska köra tillbaka till Dothan. Och sen ser den här kvinnan Tracy och JB köra iväg. Och det här är sista gången som någon ser JB och Tracy vid liv.
Oj.
Morgonen efter, runt klockan 8 på morgonen, så anmäler Tracys mamma att Tracy aldrig kom hem. Och runt samma tid så hittas då JB's bil stående längs en gata som heter Herring Avenue. Vilket, när, bara, alltså när jag försökte titta på en karta över Ozark, så ser det ut som att det är väldigt centralt. Typ.
Mm.
Bilen är lerig och framrutan är lite nervevad. Dörrarna är låsta, men när de väl kommer in, alltså när polisen liksom kommer in i bilen, så ser de att bensintanken, som var nästan till full kvällen innan, i princip var tom.
Hmm.
I bilen så återfinns båda tjejernas väskor. De har kvar alla pengar och allting är kvar, och JB's körkort ligger uppe på alltså instrumentbrädan. Det finns inga tecken på att någon har brutit sig in i bilen, men ingen av tjejerna är i bilen, och det finns inga spår av dem. Däremot så hittar man ett avtryck av en hand. Så det går 6 timmar efter att man har hittat bilen, och då hittar polisen en spak i bilen som öppnar bakluckan. Och de öppnar bakluckan då och gör den tragiska upptäckten att i bakluckan så ligger Tracy och JB. Och båda två har blivit skjutna i huvudet.
Vad fan?
Mm. Deras kläder är typ lite skitiga. Och de har typ så här, vet, lite barr. Eller du vet, man liksom, ja, det ser ut som att de har varit ute. Och deras byxor är blöta upp till knäna ungefär.
Huh.
Obduktionen visar på att de inte har blivit utsatta för våldtäkt. Men de hittar sperma på JB's underkläder. Ingen av dem har alkohol eller droger i blodet när de blev mördade.
Okej.
Okay. Så poliserna liksom börjar utreda vad som har hänt med liksom sista tiden i livet och vem som har mördat dem. Och det är ett ganska stort gäng poliser som arbetar på. Men de kan då inte hitta någon DNA-träff från sperman, och det handavtrycket som de hittar i bilen leder inte heller någonstans. Den 1 september 1999... det är Sigrids läggdags snart. Det är därför hon är så grinig. Alla ni som hör henne. Det är faktiskt inte synd om mig. För hon gråter inte så här alltid. Det känns som att alla som lyssnar på den här podden tror säkert att jag har ett skrikande barn hela tiden. Hon är underbar.
Men det är väl bara när hon ser oss av, när hon är trött?
Ja.
Ja.
Men det, jag tänker att den här ljudmattan som har blivit i vår podd är intressant. Ja, den 1 september 1999 kommer en man vid namn Johnny Barrington in på polisstationen.
Mm.
Han säger att han har information från kvällen som JB och Tracy mördades. Så polisen tar in honom då på förhör. Eller liksom, han är ju gått ett självmant. Men han förhörs, och under det här förhöret som pågår i 4 timmar så berättar Johnny 6 olika historier från kvällen.
Okej.
Okay. Eller 6 olika liksom versioner typ, om vad som har hänt under kvällen. Så han berättar att han har gått till den här butiken för att handla mjölk på kvällen. Och han säger att när han har kommit dit så har han sett en svart pickup resa från platsen. Och på, den här pickuppen hade då Doten registrerade. Doten.
Alltså skyltar.
Ja.
Doten.
Så det säger han först. Sen säger han att han har stött på en tatuerad man på, vid den här butiken.
Uh-huh.
Som han inte kände. Men nej, han har stött på honom innan. Och att de tillsammans har tagit sig till butiken. Där har de då stött på Tracy och JB. Han berättar sen att alla fyra har åkt till Herring Avenue. Och att där hade tjejerna och den här killen gått ut ur bilen. Och att han då ska ha jagat dem och de har bråkat emot. Han säger att han efter det hörde två pistolskott och att sen den här mannen kommit tillbaka till bilen och sen har de gått skilda vägar.
Hmm.
Han säger sen, först sa att han inte kände den här mannen och sen säger han att det är hans granne. Och sen, du vet, han bara håller på med massa olika berättelser.
Okej, okay. Men bara det här, för den, alltså den här butiken är alltså den här convenience store där de ringde sina föräldrar ifrån.
Ja, exakt.
Som väl var stängd när de kom dit.
Mm.
Okej. Okay. Ja. Det är han håller på liksom, han håller på med sin historia. Den ja. Ändras om och är
den
konstigt.
Ändras. Ja. Ja. Och när han har dragit alla de här storiesarna så grips han av polisen för morden på Tracy och JB. För de är typ så här, han måste ha någonting med det här att göra eftersom han ja och i en av versionerna så berättar han ju också att han har varit med och kört med den här mannen som sen då förmodligen alltså som
har skjutit dem.
Ja. Så han grips, men när han väl har gripits så tar han tillbaka de här berättelserna. Eller han säger liksom att allting var en lögn. Och att han bara sagt det för att han ville komma åt de pengarna som hade utlovats som belöning. Så polisen blir bara så här, vad fan är det som stämmer? Alltså de blir jättekonfunderade. Och så testar man då sperman som de har hittat på JB's underkläder. Och det är då inte en match mot Johnny. Även handavtrycket liksom stämmer inte överens med Johnny. Så han blir frikänd, eller man ska säga, han släpps från häktet och det blir ingen vidare utredning eller rättegång mot honom.
Mm.
Efter morden på Tracy så var det tre andra personer som misstänktes och ingen av dem är särskilt starka, jag ska säga. Eller jag tycker inte det känns som att det är särskilt troliga saker. Jag ska berätta om de här tre. Den första man misstänkte var en man från Michigan som befann sig i Ozark just den här kvällen. Han ska ha sagt så konstiga saker om den kvällen då Tracy och JB blev mördade till typ vänner eller du vet så. Och han har heller inget alibi eller kunde förklara vad han hade gjort några timmar under den här natten.
Mm.
När man testar hans DNA och testar hans handavtryck så är det ingen match. Så han avskrivs som misstänkt.
Yeah.
Den andra personen som blev misstänkt var en man som har kört en vit pickup som har syns på övervakningsfilmen från den här convenience storen. Där tjejerna senast såg sig livet. På övervakningsfilmen kan man varken se personen som kör eller registreringsnumret på skylten. Men polisen går ut med att de gärna vill komma i kontakt med den här personen eftersom antingen så kan det vara den skyldiga eller så kanske den personen har sett någonting som kan vara viktigt för polisen att veta. Varken bilen eller den som körde bilen kontaktade polisen.
Hmm.
Eller bilen kan ju inte ha gjort det såklart. Men man hittar aldrig bilen och man hittar aldrig den som körde. Hi, it's me. I'm the white pickup from the surveillance video.
I heard you're looking for me.
Eller att han bara ringer och hello. Hon hittade en bil.
Beep, beep.
Okej.
Okay.
Den sista personen som misstänktes var en man som kom från Mississippi ursprungligen men som var hälsade på familj i Ozark under den här helgen som tjejerna blev mördade. Anledningen till att han blev misstänkt är så starkt långsökt. Han har blivit eller hade ett åtal mot sig för innehav av droger i Ozark.
Okej.
Okay. Så att han har typ liksom någonting mot sig.
Men han har typ så här gript för weed och de bara, det kan nog vara samma sak.
Ja. Men inte heller hans DNA kunde matchas till det som hittade på mordplatsen. Så där tar det liksom stopp.
Okej.
Okay. Det händer ingenting i fallet. Under 2015 så kommer en polisassistent fram och vill berätta någonting. Hon berättar en jättemärklig historia, måste jag säga. Hon säger att den kvällen hon har då hört, alltså i sitt jobb har hon förstått det här. Den kvällen som tjejerna har blivit mördade så har en polis som är anställd vid Ozark-polisen stannat tjejerna för att han var säker på att de hade några kassettband i bilen där de ska ha spelat in polisen, alltså komprimerande.
Inte det här igen. Har vi inte varit i det här ordet en annan gång?
Komprimerande. Ni vet vad jag menar. Material som ställer till det för dem. De har stoppat honom då för att de ska då ha de här kassettbanden där de ska spelat in polisen när de pratar om och liksom gör sig skyldiga till att vara involverade i någon typ av droghandel.
Okej.
Det är oklart typ hur det här ens skulle gå till, om det var så då att JB, för det var hon då som skulle ha varit med och spelat in det här. Och då är det typ så här, var hon inblandad i de här droghistorierna med polisen?
Ja.
Och på så vis har kunnat spela in det. Men hon verkar vara liksom, alltså, och det vet man väl kanske inte för sig, men alla beskriver henne som att det är så här, nej men hon är liksom ingen druggy. Alltså hon är för mycket good girl typ.
Ja, hon tar inte droger helt enkelt.
Nej.
Nej.
Men så att den här då polisassistenten säger att det som har hänt den kvällen är då att polisassistenten berättar om den här polisen som då har stannat dem för att för inspelningarna då skulle användas i en rättegång mot poliserna bara några dagar efter.
Okej.
Så hon menar att han då har stannat dem och efter det har mördat dem för att de typ inte ville för att komma åt de här banden typ, att inte de skulle kunna vittna om det och så här.
Men det borde ju finnas ett liksom om de skulle använda sin rättegång.
Mm.
Så borde ju någon annan.
De borde ju vara registrerade, ja precis.
Ja.
Nej, hon vill inte heller namnge den här polisen som då enligt henne har mördat dem. Men hon menar att det är poliser ganska högt upp i polishierarkin, eller vad man ska säga, som har varit med och täckt upp för vad som egentligen har hänt. Och de namnger hon, liksom vitt och brett typ.
Okej.
Den här kvinnan blir också, efter att hon har uttalat sig om det här, misshandlad med ett baseballträ.
Oj, typ som att, jävlar. Så här,
jag vet inte om... Alltså hon menar ju då att hon blir det för att hon vill ska bli silenced typ.
Huh.
Och hon vägrar berätta vem som har slagit ner henne också. Det är ju en jättekonstig berättelse. Och ett år efter att hon har kommit med den här anklagelsen så stäms hon för typ förtal eller något sånt. Och det verkar som att den allmänna synen på den här berättelsen är att det är påhittat.
Det låter ju väldigt speciellt.
Det låter väldigt speciellt, jag håller verkligen med.
Yeah.
Sen står det i alla fall stilla igen med fallet fram tills 2019. För i mars 2019 griper polisen en 45-årig man vid namn Coley McCrawley för mordet på Tracy och JB. Polisen har då hittat honom genom familjedna.
Jag tänkte väl alltså, med så bra bevis så borde man fan kunna hitta någon nu liksom.
För det här är alltså typ, de griper honom jättekort efter att de har gripit Joseph D'Angelo, alltså Golden State Killer, så att då har man liksom, ja, de fattar ju att man kan använda det där typ. Så att 20 år efter dubbelmordet så grips då Coley McCrawley. Han är då 45 år gammal och biskop för sin lokala kyrka. Han har 8 barn tillsammans med sin fru som han har varit liksom, levt med och vet inte varit gift med sen, alltså 99 då när det här hände och innan det. Han döms för morden på tjejerna och får dödsstraffet.
Åh, jävlar!
Men han förnekar att han har någonting med morden att göra. Och han och ett gäng advokater då, hans advokater, har överklagat och håller på att gå igenom utredningen. Hans advokater menar att det inte finns för mycket, alltså det finns för mycket brister i utredningen som gjordes när tjejerna mördades. Och han säger att de kommer hitta bevis som friar Coley. Det finns tydligen flera fall i det här och närliggande counties i Alabama där svarta män har fällts kanske lite väl snabbt.
Skräll,
verkligen. Det sägs, och jag vet inte exakt vad det finns för bevis för det här, men det sägs att åklagare som jobbar i de här countiesarna medvetet har uteslutit svarta personer ur jurygrupper, vilket man ju såklart inte kan göra.
Men ofta pendlar, det känns som att det har hänt
jätteofta.
Ja, på massa olika sätt. Ja.
Så juryn då har varit helvit i liksom, ja. Och det innebär ju då att de här personerna som ställt sin förrätta har då fått en orättvis rättegång. För att, ja. Och rasismen är väl där, precis som i hela USA och typ hela världen, ganska utbredd.
Ja.
Så hans försvar menar då att han har blivit ett offer på grund av hans hudfärg.
Men DNA...
Ja, men det enda beviset som finns då mot honom är då en träff via familje-DNA som indicates high degree of confidence. Och sen finns det ju ingenting annat som pekar på honom. Och polisen och åklagarna och uppenbarligen jury tycker ju att det räcker då för att fälla honom och tycker att det liksom är helt vattentätt att ge honom dödsstraffet, medan Coleys försvar inte tycker att det räcker. En forensisk och en forensisk expert som också är expert på lag, alltså lagar kring just brottslagar typ, som försvaret arbetar med, menar att även om DNA är väldigt bra för att det hjälper till att typ så här snäva till en utredning och det kan vara DNA som tillhör förövaren, så är det inte tillräckligt säkert att endast ha det, eftersom personens DNA kan ha hamnat på en brottsplats på massa andra sätt.
Men det var väl sperma?
Jag vet. Alltså, jag vet.
Alltså, men, och, gud. Mm.
Och när de grep Coley så satt han i förhör i 27 timmar och blev upprepade gånger nekad att få sin advokat. Polisen menar mer att han har frågat typ så här, finns det en advokat i huset? Och de har svarat nej på det. Men han menar då att så här, jag bad dem att få ta dit en advokat och de sa bara nej typ. De ska tydligen, polisen ska också typ ha pratat liksom amongst themselves om att de behöver ha mer för att kunna sätta dit honom. Så att de har typ sagt så här, anything we can get on that guy, typ, vi måste göra vad vi kan för att få fram mer bevis. Så de har använt sig av en annan fånge som får dela cell för att se om Coley då erkänner någonting till honom. Den här andra fången och Coley typ kommer från samma område så att de typ känner varandra. Liksom. Coley erkänner ju ingenting, men den här andra fången fick då sitt straff, alltså kraftigt reducerat. Och i en studie så visas det att sådana informanter, det är den största faktorn som bidrar till felaktiga domar i sådana kallade då capital cases som det här är. Så även om det nu är en person som är dömd för mordet på Tracy och JB och deras föräldrar är ju, familjer är ju så superlättade att äntligen få lite closure och de är också helt säkra på att polisen har tagit rätt man, så är det inte över, för att han är då helt, står helt fast vid att han är oskyldig och folk runt omkring honom menar att han är helt oskyldig och att så här, det är polisen som håller på med något fuffens och att Coley bara är den som får skulden. Och jag känner bara så här, för först så var det typ, hittade jag det här fallet och bara, ah, okej, fan vad coolt, det är familje-DNA. Och sen så när man, för jag har läst artiklar på en sida som heter The Appeal, som just handlar om överklagnings. Och då blir man bara så här, men gud, typ, för man vet ju hur alla, man har ju förstått hur amerikanska polisen kan vara, det finns ju säkert jättemånga bra poliser också, men det känns som att liksom hela systemet är helt sjukt och typ, det finns jättemånga människor som bara utnyttjar sin maktposition där och så här. Så jag bara känner mig, det vet man blir så bara, men gud, hur är det? Vad är det som stämmer?
Ja, men och just för att man vet om, eller liksom så här, man det finns så många fall där det är så tydligt att systemet, alltså rätts liksom systemet är så riggat mot svarta med.
Exakt.
Och samtidigt som att så här, fan, det är DNA, alltså du vet, det är liksom men det jag kan tänka är ju intressant då, om det tydligen liksom finns röster som höjs för att så här, DNA är typ en indikation på, och ett, som du säger, typ så här, ett sätt att smalna av en utredning, men att det inte är liksom säkert. Men det fanns ju också ett handavtryck.
Ja, och det tror jag inte matchar heller, för det, är liksom, det nämns inte som bevis mot honom.
Utan det är liksom DNA.
Det är DNA-träffen.
Det är också det när det är ett jävla dödsstraff alltså.
För det är det som jag tycker känns, nu ska jag prata om den filmen igen med Kevin Spacey, men den är så himla läskig just när man säger det är dödsstraff, det är, om det är en oskyldig person som har dömts för det så är det helt liksom irreversible, och det är det ju för sig också om någon får sitta typ 40 år och sen frikänns, ja. Så är det 40 år man aldrig får tillbaka, men jag vet inte. Det är intressant.
Nej, men det är bara ytterligare en anledning till att man inte kan ha dödsstraff, för det är helt exakt. Jävla absurt. Men shit alltså.
Riktigt sjukt.
Huh.
Så jag har läst en ganska långt inlägg på True Crime Diva som heter Who Murdered Teen Friends J.B. Beasley and Tracy Hollett in 1999. Jag har läst artiklar på The Appeal, bland annat An Alabama man faces the death penalty for two murders. Could the police be involved? Och In Alabama, decades delayed justice in a double homicide or just a brand new injustice.
Men det har bara kommit en dom, eller vad man ska säga. Det har bara gått igenom en rättsprocess.
Ja, precis. För den sista artikeln jag läst heter Alabama, läste jag på Alabama Public Radio, och den heter Virus Causes Delay in 1999 Slaying of Alabama Teens. Så att hans rättegång är uppskjuten till någon gång under 2021, men det är inte satt ett datum.
Nej, men det kommer tas upp igen liksom.
Ja, det kommer det. Ja,
jävlar vad intressant.
Ändå sjukt, eller hur?
Ja, riktigt. Ja, verkligen.
Vi får se.
Vi får se. Vi får försöka hålla ett öga på den rättegången någon gång under 2021.
Det gör vi.
Det kommer vara svårt för oss att hålla
jag kommer inte det. Göra det, men vi kan säga att ambitionen är det.
Och att om någon ser någonting av fallet, en utveckling i fallet, så får ni jättegärna se till oss också.
Ja, det får man gärna.
Tack snälla du, Anna.
Tack, Karin.
Jag har bakat bröd idag.
Wow. Alltså,
igår dessert, idag bröd.
Vem är du?
Nej, men alltså, jag är
housewife.
En riktig housewife. Nigella Lawson. Nej, jag vet inte vad hon.
Du skulle inte anspela på sex så mycket som hon gör.
Nej, det skulle jag verkligen inte. Tack hjärtat.
Absolut. Jag vet inte om du sa tack till mig hjärtat för den komplimangen.
Till er båda.
Okej. Nu vill jag höra ditt fall.
Då får du höra mitt fall. Jag är ju lite sämre på inledningar som du vet.
Ja, jag vet. Det var det jag ville att du skulle bara erkänna. Det var därför jag tog upp det.
Men jag är ju det.
Nej.
Okej, idag ska jag i alla fall berätta vad som ofta beskrivs som Spaniens första kända seriemördare. Aha. Eller typ kanske dokumenterade seriemördare.
Espanja.
Vi ska till Espanja. Oh, fan vad mysigt att åka till Espanja, eller?
Ja, underbart.
Dit kan du och jag åka någon dag. Det kan något vi. År. Oh, tänk när vi ska på mamma barn resa.
Ah, så
mysigt. Ah, den här snubben heter i alla fall Manuel Blanco Roma Santa, men kallas för Hombre Lobo de Alaris. Mm-hmm. Vet du vad det är?
Nej.
Varulven från Alaris.
Ooh,
jag gillar verkligen det spanska namnet för varulv. Hombre Lobo.
Det var bra.
Ah, eller hur? Okej.
Kör.
Den här snubben föds i november 1809 i byn Regueiro i Galicien, nordvästra Spanien. Men när han föds så heter han inte Manuel, utan under sina första år, alltså sina sex första år, så anses han vara flicka.
Mm-hmm.
Det verkar som att han helt enkelt är liksom intersex, och att så här, läkare kollar på hans liksom könsdelar igen när han är 6 år gammal och bestämmer sig, nej, du är en pojke.
Mm-hmm.
Så att först så liksom uppfostras han som flicka, och sen vid 6 års ålder så uppfostras han som pojke istället, från och med liksom den perioden. Mm. Och jag tänker att det nog var en ganska stor skillnad i vad det innebar.
Det kan man tänka
tiden.
Sig.
Men så efter det här då så byter alltså hans föräldrar, som heter Miguel Blanco och Maria Roma Santa, namn på honom och börjar uppfostra honom som en kille. Och Manuel har
alltså,
minst...
Fatta vad förvirrande.
Nej, men jag vet. Det är verkligen... Det var nog inte toppen lätt.
Nej.
Sådär. Och jag menar bara hela situationen. Jag tänker typ att det inte är så lätt att vara intersex redan idag. Alltså även idag. Tänk fucking 1800-talet. Perfekt.
Nej, men alltså...
Och Manuel har minst 4 syskon. Kanske har han 6 syskon. Det står lite olika. Och kommer från liksom en ganska så här välbärgad familj. Och det gör att han, också på grund av att han numera då läser som pojke, får lära sig både läsa och skriva.
Ja.
Och det var ju ingen liksom, det var ju ganska ovanligt för den här tiden. Mm. Men han blir ganska retad. Och jag tänker att det delvis beror på vad som hänt honom under hans uppväxt uppenbarligen. Men han har också fått en del skador under sin förlossning. Det var tydligen en väldigt, väldigt svår förlossning. Så att han har liksom en del bestående men som jag vet inte vad de är, men liksom utseendemässiga skador. Eller skador som syns helt enkelt. Men han är också så här väldigt, väldigt liten. Han slutar växa redan tidigt tonåren och ska ha varit någonstans mellan 1,37 och 1,49 cm. Lång.
Vänta, 1,37?
Ja, alltså han är en pytteliten person.
Det måste man säga.
Ja, och han är liksom väldigt så här späd liksom.
Mm.
Och så att han utsätts för en hel jävla massa skit helt enkelt. Än så länge ingen superlätt uppväxt.
Nej.
Och Manuel växer i alla fall upp. Han utbildar sig till skräddare och han träffar en kvinna. De gifter sig när han är 22 år gammal. Jag vet inte vad hon heter. Och redan året efter så dör hans fru och han blir enkling. Så han blir liksom enkling när han är 23. Och här påpekar alla källor att han inte ska ha haft något med hennes död att göra.
Nej.
Vilket är alltid. Det är liksom det bådar inför, inför ett framtida gott liv. Okej. Efter detta, det är, nu är vi på 1833, så börjar han liksom leva ett så här ganska kringflackande liv. Han är så här resande försäljare, men gör också lite så här olika saker vid sidan av. Och en av de sakerna är att han är liksom som guide typ när folk reser mellan olika byar och städer i det här området i Galicien liksom. Och först är han aktiv framför allt i kommunen Esgos, men snart täcker hans business då hela Galicien liksom. Och det är typ ett område där det är ganska mycket så här vildmark. Så att jag skulle tro att när han reser i sitt jobb så guidar han också folk samtidigt, alltså typ tar med sig folk från en stad till en annan för att han är för att han är liksom van att resa i de här områdena. 11 år efter att han har liksom lämnat det här fasta skräddarlivet bakom sig så kommer Manuel att anklagas för sitt första mord. Det är då 1844 och det börjar ryktas om att Manuel, han är inte toppenbra att göra business med.
Nej.
För han betalar inte sina leverantörer som han ska.
Okej.
Och till slut så är det en leverantör som antingen, det är lite oklart, det står lite olika om han går till typ en skuldindrivare eller om han går till polisen, men han liksom går till någon slags myndighet och säger så här: han är skyldig mig pengar, jag har gett honom varor, han har inte betalat för dem liksom. Och det leder då till att en man som heter Vicente Fernandez, och han verkar ha varit någon slags polis i alla fall, han söker upp honom för att liksom kräva in de här pengarna. Och några dagar senare, några dagar efter att han liksom har tagit på sig det uppdraget, så hittas han död utanför Ponferrada i Galicien. Och man börjar snabbt misstänka Manuel. Lika snabbt drar Manuel för att undvika ett gripande.
Smart.
Han åtalas för mordet på Vicente Fernandez och döms i sin frånvaro till 10 års fängelse.
Okej.
Men han är ju då long gone. Eller han är inte så long gone, utan han är typ i grannbyn. Men grannbyn är lite, alltså det är som sagt, det är väldigt så här, väldigt rural. Det är liksom ganska isolerade byar typ. Så han har dragit till en mer eller mindre övergiven by som ligger liksom uppe i bergen, och där bosätter han sig först några månader. Men efter ett tag så dyker han upp i en bergsby sydväst om Ponferrada. Och då har han liksom nya identitetshandlingar och han är liksom redo att starta sitt nya liv. Och okay, då heter han Antonio Gomez. Men jag kommer fortsätta kalla honom för Manuel.
Det tycker jag.
Att inte förvirra dig. Och även mig själv. Lyssnarna däremot, de hade löst det.
Antagligen.
Okej, okay, så han bosätter sig i den här byn och börjar jobba med lite allt möjligt. Bland annat spinner han garn, han väver, han är skräddare, han städar och lagar mat, han säljer tvålar, han säljer lite andra grejer. Alltså, han blir snart, han bygger ju ganska snart en relation med byns kvinnor.
Mm.
Vilket ju förstås också har att göra med att de yrken han ägnar sig åt är väldigt så här kvinnligt kodade liksom.
Mm.
De börjar liksom räkna honom som vän. Männen är tydligen lite mer tveksamma till honom. De tycker att han, men jag tror att ganska genomgående är att alla tycker att han är så här lite märklig liksom. Men kvinnorna tycker om honom, den här lilla späda personen, och han börjar då också snart jobba som så här, samma typ av så här guidande verksamhet. Delvis verkar det som att han typ visar så här nykomlingar runt i området, men också då guidar typ så här, om några ska åka från, ta sig från en by till en annan, så kan han följa med dem och visa vägen typ.
Mm-hmm.
Guide låter ju som att han är turistguide. Det tror jag inte han är. Jag tror att han är, ja, du fattar.
Jag fattar.
Vägvisare. Så att, det liksom är, han håller på med, han har den basen, men han typ hjälper folk. Och det som börjar hända är att genom årens lopp så börjar folk försvinna från byn.
Mm-hmm.
Och det rör sig framförallt, eller i princip utslutande, om kvinnor och barn som plötsligt inte kommer tillbaka från sina resor till andra byar. Och det är väldigt ofta när Miguel har guidat folk som de försvinner.
Alltså, det känns så klumpigt typ.
Ja, men ganska ofta så har han också med sig brev från liksom folk som han har guidat till deras anhöriga, som så här handlar om att, ja, men vi har kommit fram ordentligt, vi kommer vara här ett tag liksom. Så mm. det gör ju att folk typ inte reagerar lika starkt och inte lika snabbt.
Mm.
Men folk börjar liksom märka att nu börjar det bli konstigt. Och jag antar typ att det helt enkelt är så här att folks anhöriga reagerar, men att man inte kopplar ihop det till någon större skala. Liksom.
Mm.
Och man börjar också då i vissa fall hitta kroppar i det här liksom vildmarksområdet runt de här byarna. Men de är ofta väldigt svåra att liksom illa tilltygade och svåra att identifiera.
Mm.
Folk noterar och börjar misstänka honom, att det är så här, den här snubben kom och nu börjar det här hända, det är ofta han som är med och det är ofta han som lämnar över de här breven, men man har inget som liksom knyter honom till Nej. Något försvinnande liksom. Och åren går och ibland så liksom försvinner folk helt enkelt, men ingen anklagar formellt Manuel förrän 1852.
Mm-hmm.
Då går man till polisen och berättar att man misstänker att Manuel mördar kvinnor och barn och använder deras kroppsfett för att göra tvål.
Du har tagit en till tvålmakare. You sick lady.
Tänk att det fanns en till.
Vad sjukt.
Ja, jag vet. Och jag är inte, det här verkar typ inte vara en del av det slutgiltiga liksom åtalet, att det, jag tror inte att det är fastställt att det här är någonting som hände. Men det är det som typ den första polisinformationen om honom handlar, i alla fall om att han var liksom soapmaker helt enkelt. Och ungefär samtidigt så begår Manuel också ett misstag ännu grövre då än att liksom, som sagt, att människor efter människor som har han har guidat genom vildmarken försvinner. Så nu begår han ett ännu tydligare misstag. Och det är så att han helt enkelt åker fast när han säljer några av de försvunna kvinnornas kläder och tillhörigheter.
Shit.
Så i september 1852 grips Manuel Blanco Romasanta och kommer att åtalas för totalt 13 mord. Rättsprocessen äger rum i Alaris och tar 7 månader. Och han kommer att erkänna antingen 9 av morden eller alla 13. Det står lite olika information där. Men vad alla källor är överens om är att hans försvar och hans liksom anledning till att han har gjort det här är något annorlunda. För att han säger att han under tiden han utförde de här morden liksom var påverkad av en förbannelse. En förbannelse då som gjorde honom till varulv.
Ah.
Och så här säger han om allra första gången han förvandlades till en varulv.
Förlåt, jag skrattar.
Nej, men det här är, det kommer, ja, du kommer ändå ha anledning att skratta åt den här personen, för att han är dum. som försöker komma undan med det här. Okej. Första gången jag förvandlades var på berget Koso. Jag stötte på två stora vilda vargar. Plötsligt föll jag till marken. Började känna kramper. Jag krampade okontrollerat 3 gånger. Och inom några sekunder var jag varg själv. Jag tillbringade 5 dagar tillsammans med de andra 2 tills jag återfick min kropp. Den ni ser nu, herr domare. De andra 2 dvärgarna, eller de som jag trodde var vargar, förändrades också och antog mänsklig form de med.
Va?
Vad trodde du?
Okej, ja.
Vad trodde du? Säg vad du.
Nej.
Okej. De var 2 valensier. Den ena hette Antonio och den andra Don Gennaro. Och de fick också en förbannelse som min.
Det var sjukt.
Efter det drog jag ut med Antonio och Don Gennaro i varje form under lång tid. Vi attackerade åt flera personer. Vi gjorde det för att vi var hungriga.
Okej.
Och då är så här, åklagaren, ganska många inblandade i den här rättsprocessen, de är lite tveksamma. Däribland åklagaren, det är dens jobb. Så han är så här, åklagaren, och han bara, okej. Kan du visa hur det gick till? Hur går det till när du förvandlas till varulv? Typ, vi skulle gärna vilja se det. Och det här är på riktigt hans svar. Han bara, det går inte. För min förbannelse räckte bara i 13 år. Och den tiden gick ut förra veckan. Det är otroligt. Ändå
kreativt.
Verkligen. Han kör på, han gör sin grej. Och han undersöks också av flera rättsläkare. Men alla landar i samma slutsats. Nej, Manuel är inte varulv. Han är en man som mördar för att han vill det. En läkare säger bland annat att Roma Santa är perverterad, en brottsling, förmögen att göra vad som helst. Lugn och samlad och helt utan godhet. Han agerar av fri vilja utifrån frihet och medvetenhet. Mm. Under rättegången minskar antalet offer han anklagas för att ha mördat från 13 till 9. Eftersom man anser att 4 av dem faktiskt har dött av varje attacker.
Okej.
Resterande menar man då har mördats av en människa. Och den 6 april 1853 döms Manuel Blanco Roma Santa för de här 9 morden. Hans straff blir döden med garrotering.
Och han, vad är det?
Alltså, det är ju det är som strypstock. Alltså det är fruktansvärt äckligt. Ska se här exakt hur Wikipedia säger. Den dödsdömde binds vid en träpåle och stryps långsamt med ett rep eller ett vid pålen fäst så kallat halsjärn. Och även, jävlar, den senaste kända användningen var i Spanien 1974.
Oj.
Vad i hela helvete.
Vad sjukt.
Ja, så det döms han till. Och han döms också till att betala skadestånd till de anhöriga, till offren. Och de människor som det anses bevisat att Manuel har mördat är Manuela Garcia, hon är 47 år gammal, och hennes 15-åriga dotter Petra. Och de mördas när de reser till staden Santander. Benita Garcia Blanco är 34 år gammal. Hennes 10-åriga son Francisco är också med. Och de mördas på en resa till Cantabria. Mm-hmm. Antonia Eand, som är 37 år gammal, och hennes dotter Peregrina, som jag inte vet hur gammal hon är, de mördas på väg till Orense. Och sen så är det Josefa Garcia och hennes 21 år gamla son José Pasos. Mm-hmm. Och sen så är det en flicka som heter Maria Dolores som är 12. Så det är 9 liksom. Men initialt så var det 13.
Okay.
Och det är också omöjligt att veta hur många.
Alltså, ja, såklart.
Det här är nog mitten av 1800-talet. Jag är förvånad över att man har så mycket namn och sådär som faktiskt går att hitta. Tydligen är rättegångsprotokollen är tydligen på 2000 sidor.
Jävlar.
Ja. Så Manuel döms alltså till döden och domen fastställs i högre instans. Men trots det kommer han inte att avrättas, utan dödsdomen blir i maj 1854 omvandlad till en livstidsdom av ingen mindre än drottning Isabella den andra av Spanien.
Okej.
Och det här händer då efter att en fransk hypnotist som bor i London, man vet inte riktigt vem han är, men han kallas för Mr. Phillips. Han skriver till Spaniens justitieminister. Och han säger då att han måste få studera den här mannen.
Mm-hmm.
Och han måste det för att han misstänker då att han liksom lider av en specifik typ av psykisk sjukdom som heter lykantropi. Och det är alltså att vara människa som ibland förvandlas till eller agerar som en varulv.
Men gud!
En
det låter som jag påhitt tycker jag. Alltså.
Du tycker ändå det? Det är verkligen också att det beskrivs som typ en psykisk sjukdom bland alla andra. Att man bara, ja, nej men du vet, här borta har vi han som...
Det är jättekonstigt. Mm,
det är verkligen konstigt. Så att Mr. Phillips, han är så här, han kan inte vara ansvarig för sina brott. Jag vill jättegärna undersöka honom. Jag har också behandlat folk med den här sjukdomen tidigare. Med gott resultat med hypnos.
Mm-hmm.
Och det här har han då av sig till och med till justitieministern och säger det här. Och justitieministern kastar sig på brevpappret och skriver till drottningen. Och mm-hmm. Den här franska killen, han vill hypnotisera våran seriemördare. Och hon bara, absolut, det är inga problem.
Så det är för konstigt.
Jag vet, det är för jävla konstigt. Så att det omvandlas då, han får livstidsstraff istället. Så att det tydligen är det här precis i början av liksom hypnosens guldålder. När man var väldigt, väldigt inne på hypnos. Så han hamnar istället då i fängelset i en stad som heter Celano och där ska han sitta på livstid. Vad som händer sen vet man inte riktigt för att det finns liksom inga dokument från det här fängelset kvar.
Nej.
Men man tror att han dog bara månader efter att han kommit dit.
Okej.
Och antingen på grund av sjukdom, alltså han är ju... Nu ska vi se. Jag sa att han var född 1809 och det här är typ 1855. Så att han är inte supergammal. Men å andra sidan så tänker jag att folk inte blev supergamla vid den här tiden.
Nej, exakt.
Så att man tror att han kan ha dött av sjukdom. Och det finns källor som säger att han har dött av liksom magsäckscancer.
Mm-hmm.
Det finns andra som menar att han i själva verket sköts av en vakt. Som ville se honom förvandlas till en varg och sen blev väldigt arg när han inte fick sin vilja igenom.
Det har jag blivit också.
Också så rimlig reaktion att man bara, kan du förvandlas till en varg?
Nej, ja, gör det bara.
Men det finns förstås också rykten och sägner som säger att varulven Florian Alaris rymde från fängelset och fortsatte jaga i Galiciens
jag tror bergdalar. Kanske att det är så.
Tror du på det?
Mm.
Ja, bra. Okay. Så det var den här historien.
Vad sjukt.
Visst var den konstig?
Ja, jättekonstig.
Jag har då läst en mediumartikel publicerad av Lessons from History. Jag vet inte vad lektionen i det här fallet var. Men den är i alla fall skriven av Ben Kageyama och har rubriken Spain's First Recorded Serial Killer. Sen har jag läst Stephanie Schopert's artikel The Werewolf Serial Killer Who Terrorized Spain på historycollection.com. Kapitlet om fallet i boken Sons of Cain, A History of Serial Killers from the Stone Age to the Present, skriven av en Peter Vronsky. Engelska och spanska Wikipedia-sidan fallet plus lite annat så. Och så har jag också skrivit, läst på den här starka, starka sidan. Det är signaturen Moonlights artikel på artikel The Werewolf of Alaris, förstås publicerad på din favoritsida werewolves.com.
Att det ens finns sånt.
Nej, men du vet ju, allt finns. Ja.
Vad intressant.
Det var det jag hade. Det var det jag hade att bjuda på. Det var ändå lite av en resa, eller hur? Det är ju liksom två saker som hooked mig på det här fallet. Ena är ju uppenbarligen tvålgrejen. Bara såklart. För att det känns som, det var typ avsnitt 3 eller någonting. Men The Soapmaker of Correggio bor ju ändå i ens huvud. Rent
absolut.
Free.
Mm.
Och sen var det också det här, alltså hans... hans briljanta försvar där, att han bara var så här, min tid gick ut förra veckan tyvärr.
Det var toppen tycker jag.
Ja, jag tycker också det. Riktigt riktigt bra. Okej.
Okay. Det känns som ett litet barn som säger en sån sak.
Ja, nej, men exakt. Det är något väldigt barnsligt att liksom gå all in på en så dålig lögn.
Alltså verkligen.
Jag gillar det.
Jag gillar också det. Jag tycker det visar på commitment.
Men i övrigt så tycker jag att han var dålig. Det tror jag att du håller med om också.
Jag håller med. Förlåt, nu har jag värsta gäspen. Jag ber om ursäkt. Det var länge sedan jag gäspade i podden på det här oförskämda sättet.
Typ lite mysigt.
Tror jag.
Tycker jag. Men det är också söndag kväll.
Då är man trött.
Så är man lite trött.
Men vi tackar för den här veckan. Och det var underbart som vanligt. Som jag brukar säga.
Verkligen. Toppen. Mm. Så kom ihåg nu. Vi kommer byta från och med den 7 april. Så behöver ni skaffa Podplay-appen för att kunna lyssna på oss på onsdagar. Och om ni inte vill göra det så kommer vi på torsdagar. Så det är ju bara en dag senare.
Precis.
Önska för all Instagram, Mats Sandell, Anna, Karin Londre, gå med i vår Facebookgrupp.
Det var allt.
Det var allt, hej!
Hej!